Välkommen till en ny halvtimme på Succékanalen 91,4, Tyresöradion. Och nu återser jag Marcus Neff, Slumnesvägen, Tyresö, som i många mycket unga dagar kom till Sverige ifrån Schweiz. Men Marcus, du sticker ju iväg från trivsamma Tyresö väldigt ofta. Och nu vet jag att du av någon kinesisk kvinna som du har gift dig med för ett antal år sedan lockas iväg till Kina. Är det bara för att du ska sitta där och äta ris och vara 17 och titta på ännu vackra kinesiskor eller vad då? Eller är det din gamla vänster åsikt inom Tyresöpolitiken som har slagit igenom? Du vill komma till en enpartidiktatur eller vad det är? Nu får du förklara det.
Ja, det ska jag. Jag ska hålla käften. Ja, nej, du, det är inte några år sedan som jag började intressera mig för Kina. Och långt före Mao dessutom. Maoist var ju aldrig på det viset. För att den där kulturrevolutionen är en unik kinesisk grej. Och lika lite överförbart till Sverige som vissa trodde, lika lite som man kunde överföra den marxist-leninistiska staten.
Det blev ett fiasko.
Till, ja, det gick ju aldrig, utan dagens politik i Kina går ju ut på att hålla samhället i balans så gott det går med en stark pappa. Men det är inget mål att skapa något klasslöst samhälle. Så det...
Men är det inte vad man förr i världen kallade Sverige för, en blandekonomi? Ja, det finns ju en oerhörd massa rika kineser, kapitalister. De köper ju till och med upp gamla fina svenska bilmärken. De där gulingarna och fulingarna. Vad säger du om det?
Ja, det kan man säga. Det är en blandekonomi. Där statens makt markerar ramarna för ekonomin. Infrastruktur, sjukvård, utrikespolitik. Och det är egentligen som här, kanske lite strångare. Det är en pappa som är väldigt accepterad.
Staten har mer att säga till om än den har.
Ja, man, det, just det. Man bestämmer sig en femårsplan att nu är det de regionerna som måste utvecklas mera. Och då krävs det etableringstillstånd, och kapitalisterna, de har sina möjligheter där staten vill att de ska ha det, va?
Men nu när den kinesiska politiska ledningen tycks vara ganska tacksamma över att det finns företagare som driver upp stora företag och köper upp europeiska företag, typ svenska.
Ja.
Varför kan de inte då tillåta flera partier? Eller är det någon mångfald?
Ja, det är en otrolig mångfald, men fler partier och det, ett sånt system ligger egentligen inte i den konfucianska idétraditionen.
Du menar Konfucie, den kinesiska filosofen eller religionsgrundaren för 2500 år sedan?
Ja, det finns ingen acceptans heller för att man skulle puckla på, som kineserna nu ser det, som vi gör på varandra, och sen är det val och sen är det ungefär samma som förut. Det tycker de är slösset.
Alltså.
Problemet är ju hur sköts diskussionen, är ju intern och inte utåtriktat i kvällspressen. Hur sköts diskussionen, debatten, oppositionen inom dels partiet som är väldigt stort, va? Och dels också den friheten som kineser har att protestera och slå till. Och...
Får alla blommor blomma? Var det inte Mao som sa det?
Ja, hon
det är rätt att göra uppror, sa han väl också?
Ja, visst, det sa han.
Är det någon blomstring eller något uppror?
Gör det uppror i Kina mot lokala påvar och orättvisor.
Det är det.
Då är det ju tillåtet, bara du lämnar staten
i fred,
va? Och staten kollar noga och kan ibland gå ut och säga, titta nu! Så här blir det om småpåvarna och partimedlemmar som inte förstått sin uppgift agerar av korruption. Och...
även om man lokalt vänder sig mot och kritiserar lokala kommunistiska makthavare, så kan man få stöd upp från en högre nivå.
Aktivt och passivt inte minst. Ja. Jag menar, det är enligt statens uppgift 85 000 sådana här lokala uppror varje år, och då räknar man från 15 personer och mer.
Om det är fler än 15 personer,
då är det ett litet uppror.
Protesterar, demonstrerar, ja, då är det uppror. Ja, 85 000.
85 000 sådana.
Men då är ju vi svenskar lite sega och passiva i jämförelse.
Ja, här skulle ju polisen komma varenda gång. Men,
tror du?
Ja, de har ju bränt upp polisstationer i Kina för att ett uppmärksammat fall för 2 år sedan, för att man ansåg att det var polisen som kändade en ung tjej och sen skyllde på att hon var självmördare. Folk var så jävla upprörda, de rände upp polisstationen.
Menar du att, att det var polisen som våldtog en ung tjej till döds?
Ja, visst. Slängde henne i vattnet. Och de, familjen tog dit en läkare som konstaterade att hon hade blivit våldtagen och allt.
Ja.
Och polisen utredde inte fallet, skyllde på självmord. Då brände de upp hela polisstationen.
Men fick de inte...
De blev inte
15
dömda.
15 år kinesiskt fängelse med det då?
Nej, nej, nej. Det kom i tv och sådär. Alltså man...
Det här med Tibet då, som många anser är ockuperat utav Kina. Och Dalai Lama, han är väl förbjuden att nämnas i Kina, va? Han är ju så populär i västvärlden.
Ja, han säger lokalt i Tibet, i Yunnan och delar av Sichuan, där många tibeter bor. Det, hälften av alla tibeter bor ju inte i Tibet, utan i andra provinser.
Av Kina?
Ja, och där hänger ju Dalais bild överallt hemma. Och,
det tillåter
sig. Ja, ja, visst. Alltså, de är pragmatiker i Kina.
Mm.
Men går du till Himmelske fridens torg med Dalai Lama på en jätteflagga och säger att helvete med regeringen, då är andra bullar.
Då hamnar hos polisen, men ja, det finns ju oliktänkande som sitter bakom lås och bom.
Ja.
En del sekter.
Till och ifrån, ja.
I igurerna, någonstans i nordvästra Kina, de är muslimer de, va?
Ja,
tibetanerna är väl buddhister. De har ju varit i bråk med kineserna då och då de senaste åren.
Ja.
Vad säger kineserna om det då?
Ja, alltså så de här, det är ju så kallade autonoma regioner. Det är ju Mongoliet, det är Tibet, det är Xinjiang, öst Turkestan som det förr hette. Va? Och sen är det den största är ju den autonoma Chuangzi. Regionen i södra Kina. Den är den största med 16 miljoner.
Är det där du brukar vara?
Ja, min fru är från den minoriteten själv.
Så du, Markus Neff, du har besökt den där autonoma regionen. Ja. Jo, jag får för mig att du har berättat någon att du till och med var illegalt passerade gränsen till Vietnam.
Ja, det gjorde jag. Det ligger ju på gränsen till Vietnam, den här provinsen.
Är det inte stenhård bevakning där? För vietnameser och kineser,
jag ska höra.
Förr i världen, ja, de... när vi var unga och vackra, då var de ju som hund och katt.
De pucklade på varandra och bombade i det området. Och där ligger ett stort vattenfall som är världens näst största. Dötien heter det, och det är väldigt, väldigt vackert. Det är ett par år sedan vi åkte dit med buss och lite så, och jag bodde där för att titta, och då redan på vattnet nedanför fallet då kom det båtar från vietnamesiska, där gick gränsen och sålde billiga cigaretter och lite sådär.
Till kineserna?
Ja, till kineserna.
Business as usual.
Ja. Och sen gick vi en promenad ovanför med vattenfallen för att se det uppifrån, och det var en liten stig och det gick lite folk hit och dit.
Mm.
Och så kom vi till en liten marknad och skulle köpa en dricka, det var varmt fast det var ute i vintern, och så talade de vietnamesiska. Ja, men hallå, vad är det här?
Mm-hmm.
Ja, då kom den gamla gubbe, han talade hyfsat franska, och så sa han, ja, välkommen i Vietnam här, det är Vietnam det här. Jaha, är ingen gräns, jo, men den syns så illa så att det är ingen fara. Och det fanns till och med en vietnamesisk soldat med uppknäppt jacka som gick upp.
Det där låter ju väldigt trevligt.
Ja, du sa ingenting. Jaha, sa, vad händer nu? Nej, ingenting. Gå tillbaks till Kina framåt kvällen. Så här. Alltså. Och då hittade vi gränsstenen.
Det fanns en sån.
En stor, jag tagit bilder på den. Ja, ja.
Mm.
Med kinesisk och vietnamesisk överhöghet, men i övrigt inget.
Marcus Neff, du har ju inte blivit magrare under dina vistelser i Kina. Är du fantastiskt förtjust i kinesisk mat?
Ja, det är
det. Är det bara kyckling och ris ni käkar i Kina, eller hur är det?
Ja, nej. Nej, det är ju väldigt bra mat. Och, som sagt, var, alltså, man blir ju omhändertagen av en kinesisk hustru. Alltså, som kan, många...
Är de snällare än svenska fruar?
Nej, nej, alltså de är väldigt självständiga.
Är de det?
Ja. Men, de tänker inte hela tiden, jag måste förverkliga mig själv i alla jävla lägen, annars blir jag ett offer.
Tänker
det,
på dig också?
Ja, de tänker på mig också, och tvärtom, alltså det är väldigt mer ömsesidigt än, jag ska inte generalisera, men här.
När jag ringde till dig för att bestämma den här intervjun, Marcus Neff, då var du nere på Öland. Och under telefonsamtalet hörde jag glada kvinnoskratt i bakgrunden. Har du kinesiskt harem eller vad är det?
Ja, det är min frus väninna. Fyra stycken var de där. Alla från samma hemstad. Med sina respektive svenska män.
Aha.
Från Tranemo, Emma, Boda, Sollentuna och vet i fan.
Hur gillar de Sverige då? Vad tycker de är konstigt här? Vad tycker de är besvärligt? Och vad tycker de är jättebra?
Alltså på Öland tycker de att det är åt helvete för lite folk. Särskilt på södra Öland.
Är det det? På sommaren är det inte fullt?
Nej, inte söderut ens det. Va? Så ja. Att man kan gå till brevlådan och ta tidningen utan att träffa någon i flera dagar. Det tycker de jag är. Det här kan man inte bo.
Ja, men tätbefolkade länder som till exempel Indien och Kina. När människor därifrån kommer hit. Jag vet att vi har haft indiska gäster.
Ja.
Och när de vaknade en söndagmorgon, den första söndagmorgonen, och tittade ut.
Ja.
Så kom de skräckslaget och frågade. Vad har hänt? Är det någon slags utegångsförbud? Är det emergency? Är det någon nödsituation?
Ja, ja, ja.
Och det berodde ju på att de såg inte en käft då på söndag morgon.
Nej,
i Krusboda eller Bollmora eller vad det var.
Ja,
och
ja.
I Indien och Kina vimlar ju av människor.
Ja, ja.
Hur många människor finns det i Kina nu? Det är 1300 miljoner.
Ja, drygt.
Men folkökningen har gått sakta. Har de fortfarande de här stränga bestämmelserna om att skaffa bara ett barn?
Nej, de är ju lite transcendenta. Alltså, om du tillhör en minoritet, då har du rätt att ha fler barn.
Alltså?
Ja.
Men vanliga kineser?
Ja, vanliga hankineser?
I Beijing,
ja, det är ett barn. Och
Shanghai, är det ett barn?
Ja, det är ett
barn. Vad händer om man har misstag för två dagar?
Du får ju inga böter, men om du är statsanställd kan du få kicka. Ja, min fru har en kusin som fick det och
ja,
han hade fick två barn och nej, men då startade jag ett internetcafé och det gick mycket bättre än den statsanställningen.
Han blev friföretagare alltså?
Han blev friföretagare och på något år så hade han 2 eller 3 mässor. Och,
alltså?
Inga problem. Så att de är fiffiga, men man kan säga att det finns också en utveckling som påminner väldigt starkt om Europa, inte minst Italien. I Shanghai och Beijing har ju födelsekvoten sjunkit helt frivilligt till 0,7.
Alltså?
Inte 1,0 som
är... Det är inte kommunismen utan konsumismen
som ja, har gjort... Ja, karriär. Tjejerna, de från sin traditionella roll på landet mer, de har rövrat sin plats och gör karriär och de väntar med att gifta sig eller inte alls. Och sen är det ett barn, tycker de, det räcker.
Hur uppfattas du då, Marcus Neff, när du kommer till Kina? Som en, vad kallas europeer i slutet av 1800-talet? De vita jävlarna, för britter och andra uppförde sig inte speciellt trevligt.
Nej, nej. Alltså, kineser ju... De hävdar ju att Kina har överlevt konstant. Sen 2500 år tillbaka, Det beror på att de hela tiden har tagit in utländskt inflytande i landet.
Jag tror det var japanerna som var världsmästare på det på 1800-talet. Nej, medan inte. Kina stängde.
Ja, ibland har de ju gjort det, men i grunden hela buddhismen kommer från Indien. Sen har de det islamska inflytandet från Uzbekistan. Sen har de...
kristna missionärer var det där?
Ja, absolut. Och de är väldigt hyllade.
De är
det? Ja, traditionellt sett. De har haft arkeologerna. Sven Hedin vet de vem det är. Så, vad heter han?
Ska vi vara rädda för Kina som har en så enorm folkmängd? Och en ganska stark krigsmakt, låt vara att USA och Ryssland kanske har större.
Nej, det behöver man inte vara. För att Kina är ju egentligen inte på det viset ett imperium som har tillskansat sig.
Nej.
De har, för 600 år sedan hade de världens största handelsflotta, 300 båtar.
Mm.
En amiral som var muslim förresten.
Mm.
Och kejsaren säger, nej fan, det där, vi klarar oss själva. De skrotar hela flottan på 300 båtar och flyttar huvudstaden från Nanjing till Beijing. Det ser ut.
Ja, just det vi kallar för Nanjing förr i världen, som du säger, uttalar Nanjing, det var huvudstad. Och sen blev Peking huvudstad, man bytt namn till Beijing. Va? Beijing.
Ja, ja.
Precis som man i Indien har bytt namn. Från det engelska ljudande Bombay till Mumbai, som är mer indiskt.
Ja.
Indien däremot, de försökte ju ha såna här regler mot att skaffa för många barn för en 25, 30, 35 år sedan. Men det blev ju så impopulärt att där har ju folkmängden ökat mycket snabbare.
Ja.
Och Indien har tagit 17, såg jag, 1 200 miljoner.
Snart, ja.
Ja. Hur ska det gå när vi är så många? Ja, du och jag är tillräckligt gamla. Alltså. Men våra barn...
Det är en balansgång. Alltså, i takt med att Kina blir rikare och mer rationellt i sin matförsörjning och alltihopa, i takt med det så klarar de av mindre barn.
Mm.
Som inte... Förr var ju barnen tvungna att försörja helt de gamlingarna. Och fortfarande har föräldrarna rätt att flytta in hos barnen. Blir gamla.
Och de gamla kanske har lite, som vi kanske snuddade vid nyss, har större aktning än i västerlandet.
Ja. Sen är det ju det att de här, som vi sa, när födelsekvoten som sjunker stadigt i takt med moderniseringen och det moderna Kina, så är inte enbarnspolitiken längre så intressant. Och rent demografiskt så behövs ju nya människor som försörjer de gamla. Och så det är en balansgång.
Du har under många herrans år, Marcus Neff, jobbat som arkitekt. Ända sedan, var du arkitekt i unga dagar när du kom från Schweiz till Sverige?
Jag har utbildat mig vidare i Sverige.
I Sverige?
Ja, men grunderna hade jag skaffat i Schweiz.
Och jag vet att du förra gången berättade att du hade gjort en del nytta som arkitekt i huvudstaden Peking, Beijing.
Ja.
Är du bara trist turist nu och ägnar dig åt din kinesiska fru och hennes släktingar och äter god mat när du är där? Gör du någon jäkla nytta?
Ja, alltså...
Här kommer lutheranen Sandino och frågar.
Ja, det skulle du säga. Hur svälst i Nanjing, alltså i södra Kina, där är jag inte turist, jag bor ju där och det är en del av min nya familj och så. Men långt innan dess, under ett par decennier, så har jag jobbat regelbundet i Kina. Det var lite slumpartat, mitt intresse, jag hade det och sen har jag fastnat ihop med en stor firma som... Regelbundet, de ringer och säger, kan du komma? Ja, om ett halvår. Nej, om 2 veckor måste du vara här. Och...
Ringer de hem till Slumnesvägen i Tyresö?
Ja, jag har fått samtal på Konsum.
Alltså?
på mobilen alltså.
Ja. Vad vill de då? Alltså?
Ja, då är ett nytt projekt på gång. Och då är det precis dags där den utländska arkitekten ska komma in. Det är ju, det skapar goodwill. Jag ska också uppvisas mot hyrade köpare. Att de har experter från utlandet.
Är det status att en viting som du, Marcus, visar det och säger att jag tycker att det här är en utmärkta lägenheter.
Så jag får säga vad jag vill, alltså det har jag aldrig hindrats, men alltså men
kineserna har väl lika bra arkitekter som vi har i Sverige.
Ja, det är helt rätt. Och ja, mer och mer. Men de hade en annan inriktning. Alltså under ett par, tre decennier så var det ju de här sovjetiska modellerna som byggdes. Städer utav och element. Husen och arkitekterna.
Det var alltså Stalinbyggnader.
Ja, värre än så.
Ett av de vanligaste skämten i Polens huvudstad Warszawa.
Ja, jag vet. Han var där nyligen.
Ja, det var... Varifrån är Warszawa vackrast? Svar. Från taket av den stora Stalinhuset. Ja. Varför det? Jo, därifrån slipper man se Stalinbyggnaden.
Ja, ja.
Ja, förlåt.
Nej, det, sådana byggnader finns ju inte i Kina, utan det är bostäderna framförallt. Ja. Och där fanns det en brist. Och stadsplanering, stadsbyggnad. De hade sin traditionella, men den höll ju inte
idag. Det är våldsam inflyttning till städerna.
Ja, och så att kineser tar till sig kunskap från utlandet. Teknik, kunnandet, allt. Och prövar noga vad de vill ha och inte vill ha. Mm. I gengäld säger de ofta: ni får ta så mycket ni vill av vår vishet, av vår kulturella, filosofiska tradition. Det kanske är något för väst.
Vi ska se om vi får tid. Så ska vi gå in på den kinesiska filosofin som är en stark anhängare av. Ja. Men som arkitekt, när du kommer dit då, vågar du då säga att det här var inte särskilt bra? Det borde nog ändras så och så och så. Ja. Blir du inte utkastad som en jävla utlänning?
De betalar mig för det.
För att du är kritisk?
Ja, absolut. Alltså det, man
pratar. Ge något exempel.
Ja, jag var för 2 år sedan var jag bjuden upp via bekanta, det är relationer hela tiden, till Manchuriet i norra Kina.
Mm.
Heilongjiang. Heilongjiang, det är alltså på ryska Amur.
Amurfloden?
Det är vid Amurfloden.
Vad heter Amurfloden på kinesiska?
Ja, Heilongjiang.
Det kommer jag glömma om 2 minuter.
Ja, det är samma flod. Det är samma flod. Och där var det ett stort konsortium från Shanghai med arkitekter och alltihopa. Och en finansiär som visste vem jag var från Beijing.
Mm.
För vi hade någon rolig kväll någon gång för många år sedan.
Mm. Du menar att ni söper ihop?
Ja, kan man säga.
Är det sake eller vad är det man
dricker? Nej, det är Bordeauxviner och sen...
Oj, förlåt,
ja.
Tillbaka till...
Men hur som helst.
Ja.
Och myndigheterna där uppe, staden heter Jamus, säger att du måste till bevis och ha en second opinion och ni kan inte bara komma så här. Ja, myndigheterna, staten äger ju all mark.
Mm.
Och företagandet får komma med förslag. Mm. Om vi får lägga vantarna på det här, då tänkte vi göra så här. Va? Mm.
Och på det viset... De hade redan ett förslag.
Ja, långt gott. Va? Ja.
Och du kollade.
Och då ringde de mig och skulle åka upp med dem och titta i 3 städer, bland annat i en fantastisk stad som heter Harbin.
Det är en stor stad.
Ja, det är 10 miljoner.
Ja.
Det kallas jag för Lilla Paris där borta.
Där uppe i Manchuriet?
Ja visst, alltså det är en stad som man faller pladask för.
Alltså.
Hur som helst, vi åkte till 3 städer, tittade på 4 nybyggda områden med utländsk hjälp. Och jag skulle bedöma och de noterade, vi diskuterade för nackdelar, är bra, var inte bra.
Mm.
Och sen var det ju upp till myndigheterna att steppa där i Jamsö.
Mm.
Jag säger statsarkitekt, kontorpolitikerna och så de satt där för att diskutera projektet och jag blev intervjuad och utfrågad och vad jag tyckte om det och det och då gällde det att säga vad man tycker och jag hade ju kritiska synpunkter på en del grejer och arkitekten från Shanghai blev ju skitförbannat, de fick gå hem och rita om.
De följde dina råd?
Myndigheterna tyckte att de tänkte samma sak, men de vågar inte säga det mot arkitekten.
Men nu vet jag, Marcus Neff, att du är engagerad i inte så långt utanför den gamla huvudstaden, den jag kallar för Nanking och som uttalas Nanjing, i floden, den långa, långa, längsta floden Yangtze. Vad är det för, vad är det slags trädgårdsstad du är med och bygga där? Ja. De har en massa sportanläggningar. Det, det verkar ju som det var finare än Danderyd och Djursholm.
Ja, de kallar det för healthy farm.
Alltså, en hälsosam jordbruk.
Ja, kan man säga.
Men det är väl inte bönder, det är väl rika personer som ska bo där.
Absolut, och det har varit uppstarten för någon slags friluftsområde. Det är på 64 hektar. Och det har kapsejsat lite grann. Jag bodde där när jag var där nu i vintras.
Mm.
De hade hunnit bygga för många år sedan en liten rysk semesterby.
Aha.
Gamla trädatchas. Jag bodde i en sådan. Nej. Skitkallt var det.
Okej.
Där ska det byggas upp en slags mönstersamhälle. Ett modernt, ekologiskt.
Aha.
Med djurhållning, odlingar, soja och allt möjligt. Va? Med
självförsörjning?
Självförsörjning.
Trädgårdar, sportarenor?
Ja, 8 tennisbanor, 4 inomhus.
Och 16 pingisbanor såg jag.
Allt, ja visst.
Typiskt kinesiskt.
Där de hade brutit sten för att bygga, där blir det en klätterträning och... cykelvägar och ett hotell också.
Men jag läste som hastigast lite grann i den här broschyren.
Ja.
Det skulle vara nobelt och elegant. Nobility and elegance.
Ja, ja.
Men det konstigaste. Man skulle framställa musikaliska ägg. Vad är det för dumheter?
Ja, det
har du någonting med det? Kinesiska filosofin som du så stor beundrar av, Marcus?
Nej, men det har med att göra att de snappar upp vad som helst utomlands.
Uh-huh.
Och det här är en idé från Hongkong.
Ja, det är inte så utomlands.
Inte så långt, nej. Ja, det är det. Men hur som helst så skulle äggen bli bättre om de lyssnar, hönsen fick lyssna på Mozart musik, hävdar de. Och det skulle prövas här och det... Ja, det är en liten del av jobbet. Jag gjorde en dispositionsplan
för... Tror du på att äggen blir bättre om den värps till tonerna av Mozart?
Jag är inte höns vetenskapsman. Så... Men vi hade diskussioner och somliga hävdade att burhöns värper större ägg.
Jaha, byhöns?
Ja, burhöns.
Burhöns,
ja. Ja, instängda. Jag var frigående med Mozart i högtalarna.
Jaha.
Ja, vi får se hur det blir med det. Men det blir en ny by med 300 lägenheter.
Kan du på 2 minuter nu, de sista minuterna av den här halvtimmen, sammanfatta konkret varför du är så förtjust i kinesisk filosofi? Från Konfuci och Lao Tse och framåt.
Ja, det kanske inte är konfucianismen utan det är den daoistiska filosofin.
Ja.
Och det är framförallt den stora... Mannen där, han heter Zhuangzi.
Zhuangzi. Är det ZH det är
början? Ja, just det. Han levde för 2300 år sedan. Och sedan dess har han kommenterats. De har inte uppfunnit nya filosofier utan utvecklat filosofin, den daoistiska. Det finns ungefär 500 kommentarer på det under hela den tiden än idag. Jag är väldigt, väldigt förtjust i den. För att det är ett kritiskt reflekterande tänkande, ifrågasättandet mot fördomar. Han pratar i aforismer och små berättelser.
Är han rolig rent av?
Skitrolig emellanåt. Det kan inte jag gå in på, ska berätta en del. Påminner på många sätt våra postmoderna filosofer och deras sätt att navigera i verkligheten. Och det tycker jag är...
Postmodernismen har alltid varit en gåta för mig. Men okej.
Ja, det tar vi nästa gång.
Ja.
Men man kan säga, det som har uppstått efter kristendomens sammanbrott efter 1500 och modernismens sammanbrott med sina projekt.
Mm.
Att säga, efter andra världskriget.
Modernismen menar framtiden. Stegstron,
ja, det borde, ja, precis. Ja, våra, exakt. Nu är vi lite mer nutidsorienterade.
Mm.
inte så stora i käften. Och det är just taoistisk filosofi också. Mm. Ja. Okay.
Lycka till med din verksamhet i Kina. Men fortsätt för 17 och besök Tyresö och att trivas på Slömnäsvägen.
Absolut, jag gör det.
Tack så hjärtligt, Marcus Neff.
Tackar.